Förra gången, eller först förra två gånger, så talade jag lite grann om två aspekter av våra liv och vad våra liv påverkas av. Vi lever i en värld som påverkar oss väldigt mycket. Jag talade först om rykten som kan väldigt lätt styra och påverka våra liv. Och det är viktigt att urskilja vilka rykten står för vad. Och det är uppenbart att vi lever i en värld som styrs otroligt mycket av rykten. Och otroligt många av de rykten är inget annat än ren lögn. Och vissa andra är mer eller mindre manipulativa. Men vi lever i en värld som är i den ondens våld, säger Bibeln. Så då är det inte konstigt att det finns krafter som har väldigt tydliga syften och intresse av att sprida rykten som inte är sanna. Och om ni minns så sa vi att ryktenas effekt är vanligtvis att två stora, om jag ska säga det. Det ena är att få oss att börja frukta omständigheter och utveckling i världen. Det andra är att få oss att handla i panik. Och det finns väldigt sällan något gott när man handlar i panik. Och jag nämnde bara för kanske 20 några år sedan när räntorna började gå upp till väldigt höga siffror och jag band vår lån har jag bundit på 17. Andra binder dina lön menar jag. Och banken. Och jag minns bara att jag i panik band om de lånerna och det blev inte bra. Så det som ryktena vill göra. Andra som vi förra gången pratade om, eller som jag pratade om, det är att vi påverkas av det visuella. Att vi lever i en värld där bilderna spelar otroligt viktig roll och har otroligt stark påverkan på oss. Det räcker att öppna tvn och titta på nyheterna. Det är nästan omöjligt att totalt bli immun mot bilderna som serveras till oss. Vad som pågår i Syrien, vad som pågår över världen. Och väldigt många av de bilder tyvärr är manipulerade och har sitt syfte också faktiskt. Ibland när jag tittar på nyheter och jag ser att de kan visa en och samma situation från 17 olika vinklar och du får känsla att det är 17 olika händelser. Och när man bara lägger märke till det så ser man att det inte är så. Så de här två sakerna är otroligt viktiga för oss som Guds folk att vara medvetna om det. Jag ser inte att vi ska vara skeptiska mot allt vad vi hör och vad vi ser. Men jag vågar säga att vi behöver vara oerhört visliga och be Gud om urskiljning. Och först och främst inte styras av de här två faktorerna. Idag, på grund av de här två sakerna, så idag vill jag dela lite grann. Det här är bara väldigt övergripande tankar. Därför att jag upplever att vi lever i en tid där vi behöver få klarhet med vissa övergripande tankar. Och inte gå i detaljer på en gång. Ni vet, man pratar väldigt mycket om idag att Jesus kommer snart. Vi pratar om olika eskatologiska syner på när kommer världens slut och all detta. Och vi skiljs i uppfattningar väldigt mycket. Det som jag märker under mina några år som jag har varit frälst, det vill säga 40 år, så har jag märkt väldigt mycket att väldigt mycket av vår kristen tänkande och vår filosofi så att säga kring de här sakerna den sista tiden är präglade av rykten och det som vi ser att det sker i världen. Medan jag tror att det finns bara en sak som är rätt och normgivande för de saker och det är den här boken. Och det är klart att, jag ser nu i början på en gång, det finns ingen som tror att Jesus kommer snart eller den som tror att Jesus inte kommer snart som inte påstår att hans syn grundas i Bibeln. Alla säger att det grundas i Bibeln. Jag hade för inte så länge sedan så där en diskussion om det med en person och hon sa, hur kan du tro så? Den här Bibeln säger så här. Men jag sa, ta det lugnt lite grann, jag läser samma Bibeln som du, så kanske om vi pratar lite mer kanske skulle det visa sig att det inte är så säkert att endast din syn på saken är så rätt. Okej, så idag skulle jag vilja dela en tanke eller några tankar kring en tanke. Bibeln talar väldigt mycket om Guds tid. Okej. Det finns otroligt många ställen i Bibeln som säger så här. När Guds tid var inne, då gjorde Gud någonting. Okej. Och nu Att förstå Guds tid på Guds sätt och förstå Guds tid på vårt eget sätt. Var och hur ska vi veta? När är Guds tid för en sak? Vad är Guds tid? Vad är det som behöver ske? Och hur mycket av detta som Bibeln har sagt om vissa saker som sker idag och som liknar de orden som finns i Bibeln är egentligen Guds fulla uppfyllelse av det som han har sagt att han ska göra. Är ni med? Är ni med?
Ja.
Inte? Okej, en gång till då. Det finns profetior i Guds ord som varje profetiskt ord i Bibeln har flera uppfyllelser, om jag skulle säga så. Det finns 5% uppfyllelse av ett ord, det finns 35%, det finns 75% och det finns 100%. Och i Bibeln, ni som läser Bibeln, hur många läser Bibeln? Oh, men det var fantastiskt. Vilken församling, gode Gud. I Bibeln finns ett uttryck som är otroligt viktigt. Och det är uttrycket som heter fullheten. Så det finns fullheten av varje profetiskt ord. Och det finns något som är mindre än fullheten. Med andra ord, låt säga så här. Hela Bibeln talar om väldigt många Messias gestalter. Men det finns bara en Messias som är Guds fullhet av Messias tjänsten. Okej? Okay? Och det är Jesus. Mose var en Messias gestalt. Noa var en Messias gestalt. Josua var en Messias gestalt. Många av de domarna i Gamla testamentet var en Messias gestalt. Och sen när Jesus uppfyllde fullheten av det ordet så fanns inga mer Messias efter det. Okej? Okay? Antikrist, som är så otroligt laddat ord, finns väldigt många antikrist genom historien. Farao var en av de första, då kan man räkna där Ahab och många andra som var delvis uppfyllelse av ordet vad antikrist står för. I Johannes första brevet så står det skrivet att det är många antikrist som har varit. Många kommer att dyka upp, likaså som falska messias. Många kommer att dyka upp mer och mer ju tiden är närmare sitt slut. Men det finns bara en uppfyllelse av antikrist. Bara en enda som är fullheten av det profetiska ordet. Okej, okay. Det som jag vill dela med er är nu. Hur känner vi igen tiden vi lever i och hur mycket av den tiden vi lever i är Guds tid för en sak, och hur mycket av den tiden vi lever i kan vi ta lite lugnare med för att påstå att det som sker är fullheten av uppfyllelse vad Gud har sagt. Är nu vi klara på saken? Okej, okay, då så. Då går vi vidare. Då vill jag läsa eller citera först två fantastiskt viktiga verser. Första i första krönikaboken 12 och 32. 12 och 32. Och det är där mycket kända versen om Isakars söner. En stam i Israel som var ett profetiskt folk. De var begåvade med den profetiska insikten och förståelse. Det står skrivet om dem så här. Att de förstod tider de levde i och de visste vad Israel borde göra. Okej? Okay. De förstod tiden de levde i och de visste vad Israel borde göra. Finns det något viktigare än denna tjänst idag? Tänk att förstå tiden vi lever i och veta exakt vad vi behöver göra i den här tiden. Om vi ska gå och köpa alla konserver som finns för att slutet är nära eller om vi inte ska göra det. Okej, okay, så det är den första versen. Andra versen i Galaterbrevet 4 och 4, där Paulus säger så här. Och när tiden var inne, sände Gud sin son. Jag vet inte hur många av er vågar ställa frågor till Gud, men ibland sitter jag när jag tänker och jag frågar Gud så här. Varför har du väntat i 4000 år för att skicka din son? Varför skickade du inte honom lite tidigare? Har ni frågat den frågan? Nej. Men jag är upprorisk så jag vågar liksom fråga. Men jag måste säga att jag har tänkt många gånger. Varför skickade Gud inte Jesus redan 3 veckor efter syndafallet? eller 5 veckor, eller 5 år, eller 50 år, eller 500 år? Varför 4 000 år? Och nu är det här väldigt långt ämne som jag faktiskt tänker ta upp här, för att sist jag hade bibelstudium, det då var det 7 stycken som var på bibelstudier, och jag fick nästan sån där känsla att vi är väldigt särskilt utvalda i och med att vi var 7. Nej, vi var lite fler, men sen blev det stora avfallet också, vi var 4 till sist. Okej, men det är därför att Gud har sin tid. Och nu läser jag några andra ord här och citerar innan dess också Salomon, som säger i Predikaren, den där kända texten, som säger att varje sak har sin tid. Okej. Så med den tanken vill jag läsa nu några verser som är otroligt viktiga för min del. Hur många av er, och ja, det är en dum fråga, tror att det här boken är ingen slump, utan att det är Guds uppenbara vilja och plan med mänskligheten? Fint, men då kör vi. Kära Gud, inga problem. Resten kommer ni att svälja utan problem när ni svalde det här redan. Okej, Psaltaren 33 och vers 11, första versen. Men Herrens plan, eller jag läser först vers 10 och 11. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Okej, låt oss nu tänka bara en stund. Har människor som inte tror på Gud, har de sina planer? Här är det uppenbart skrivet att folken som inte tror på Gud har sina planer även med den här världen. Okej? Och så står det skrivet att Herren gör dessa planer om intet, men Herrens plan består för evigt. Okej, vänner? Det finns en plan i den boken som består för evigt. Nästa sak om den planen är att i Efesebrevet, eller låt mig få läsa bara i Jesaja 43 först, och sen ska jag till Efesebrevet. Jesaja 43, vers 13. Jag är, säger Herren, jag är redan från första dagen, ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Okej, första saken, faktum, Gud har en plan. Andra faktum är att ingen kan ändra Guds plan. Okej. Tredje saken. Jesaja 46. Eller Efesebrevet sa vi först. Efesebrevet kapitel 1 och verserna 9-11. Så står det skrivet så här. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Okej. Den här boken talar om att Gud har en plan, och den planen går ut på att han allt som finns i skapelsen vill sammanfatta i Kristus en dag. Så med andra ord så kommer han, som vi har precis sjungit om, jag är alfa och omega, han kommer att avsluta historien, eller historien kommer att avslutas med uppenbarelse om honom i det måttet som Bibeln talar om. Och det måttet som Jesus kommer att uppenbaras i slutet av historien i, det måttet är det måttet som Efesierbrevet skriver om, att Gud bor i honom med sin fullhet i Kristus. Så det finns en uppenbarelse av Jesus Kristus under mänsklighetens historia som är så mäktig och så stor så att allt kommer att omfattas av uppenbarelse av hans härlighet. Och att allt kommer att genomsyras av det. Okej, låt mig få gå vidare då. Det står skrivet här att Paulus säger att Gud har uppenbarat för oss den hemligheten. Jesaja 46, om vi hoppar bara lite grann tillbaka här. Jesaja 46, då ser Jesaja i verserna 9-10 så här. Han säger så här. Kom ihåg det som har hänt för länge sedan. För jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar, lyssna nu. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Och jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Okej, nu avrundning av de här tankarna. Det finns tid för allt, första tanken. Och det finns en Guds plan som ingen kan ändra. Gud har fastställt tider och stunder för händelserna i världen. Ingen kan ändra det. Nu vet jag att jag kastar kanske tankar som någon kommer att tänka. Men vad menar han med det där? Men jag sa redan att jag tror att jag kommer att fortsätta med det här. För det där är viktiga grejer. Jag tror att där boken beskriver en historia på 7 Guds dagar. Okej? Okay? Jag ser inte, jag går inte in i diskussion hur gammal är jorden och allt sånt. Och var börjar evigheten? Det enda jag ser är att Bibeln beskriver historien av 7 Guds dagar. En dag i Guds ögon är som 1000 år, 1000 år är som en dag. Så, man skulle kunna säga att Bibeln talar om en period på 7000 år. Okej. Okay. Det står skrivet att i de 7 dagar, Guds dagar, så finns en Guds plan som är faktiskt detaljerad. Gud har sagt exakt, inte bara, kanske inte alla detaljer vad som kommer ske. Men det som är intressant är att han har uppenbarat från själva början vad slutet kommer att bli. Hur många av er gör när ni köper en ny bok? Att ni tar boken och självklart går ni på en gång till början, eller hur? Det är sällan man gör det, trots att många gör det. Men vad gör väldigt många andra? De vänder på boken, tittar på baksidan och ser sammanfattning av boken. Och klart att det inte är roligt att se om det är någon spännande roman där. Eller thriller att veta att hur många döda blir och hur många överlever. Men det är intressant att varje författare som jag vet åtminstone skriver lite grann om vad boken handlar om för att intrigera oss. Eller göra oss lite nyfikna på vad som sker. Gud har från själva början sagt vad slutet kommer att vara. Det här emellan är beskrivning delvis på en konkret historia i världen av några tusen år. Delvis är det beskrivning på händelserna som väntar oss och som vi ännu inte har sett. Men som vi redan nu vet vilket slut dessa saker kommer att ha. Det är inte dåligt. Jag talade förra gången, tror jag, om det. Att inte styras av det som man ser. Och ni minns när lärjungarna var i båten och Jesus sa till dem, vi går till andra sidan. Det är inte vem som helst som sitter i båten. Det är Jesus gode tid. Okej. Okay. Och Jesus säger, vi går till andra sidan. Det betyder att vi ska komma till andra sidan. Då kommer stormen däremellan. Och de börjar tvivla på att de ska komma på andra sidan. Och Jesus säger, vad lite tro ni har. Har inte jag sagt att vi ska komma på andra sidan? Ja, men fattar inte du? Titta på vågorna. Och lite grann är vi kristna också såna. Liksom Gud har sagt lite grann vad som kommer på andra sidan. Och så ser vi lite vågor och så ser vi, nu är det kört. Och jag på något sätt, förstår ni vad jag vill säga? Jag vet att det här är väldigt omfattande ämne. Och det finns väldigt många aspekter. Och det är därför jag vill inte gå in några spekulationer om små detaljer. Vad är den där vita hästen i uppenbarelseboken? Jag går till Solvalla och frågar dem. De kanske vet det. Jag har ingen aning vad den vita hästen är. Kära Gud, det var ungefär... Nu ska jag inte citera, eller jag ska inte nämna namnet på predikanten för att jag kanske löper risken att jag tar fel person. Men jag har hört att till exempel efter andra världskriget, många av er har hört det, att det var en mycket känd svensk predikant som blev bjuden till Philadelphia kyrkan. Och det var strax efter krigsåren, eller krigets avslutning, andra världskriget. Och han skulle predika då om vad Bibeln har att säga om andra världskriget. Det är en enorm händelse, eller hur? Det måste finnas här. Och sen det där andra stora händelsen när tvillingstornen föll. Det måste finnas. Han predikade om Jesus en timme. Och efter en timme säger han, oj, Men jag skulle predika vad har Bibeln att säga om andra världskriget. Och då var det 3000 människor i Philadelphia som blev bara ett stort öra. Och så säger han, ingenting. Vilken besvikelse. Ja, men du kan inte Bibeln, kära. Men titta på vad som sker. Fattar inte du det att Hitler var antikrist? Var han det? Nej. Han var kanske en mått av det ordet. Men sannolikt inte fullheten av det. Och vet ni vad? Vi kommer att se flera saker av sånt slag. Och det, då är det. Vänner, hör mig vad jag säger. Gode Gud, nu om det finns något som jag vill ropa ut med allvar och med längtan efter att Gud ska hjälpa oss. Vi behöver ögon som är på något sätt immuna på vad som pågår i världen. Och vi behöver ögon som ser vad som står här. Mera än vad som sker i världen. Jag vet vad du ska säga till mig. Eller vilken är inte du nu så att jag... Som att ni är mina motståndare här. Jag vet vad folk säger. Ja, men det är just det som vi ser i världen som bekräftar Guds ord. Ta det lugnt, vännen. Det bekräftar. Får jag säga en sak? Det finns ingen händelse i världen av lite extra slag som du inte kan hitta bibelvers som bekräftar det. Kära Gud, vet du. Du kan hitta för varenda händelse i världen någon bibelvers som bekräftar det. Frågan är om det där bibelversen bekräftar verkligen händelse. Eller om händelsen liknar en beskrivning som Bibeln ger. Och det är stor skillnad. Är ni kvar? Men vad roligt då. Okej, då går vi vidare. Okej, låt mig få gå vidare då. Så, det finns en plan. Ingen kan ändra på det. Och nu behöver vi veta hur ska vi veta när Guds tid är för något och när Guds tid är inte för något. Då går vi till Johannes evangeliet 7 och etablerar en annan tanke som är otroligt, otroligt viktig här. Kapitel 7. Det är lövhid och högtiden. Och Jesus är uppfyllelse av alla tre stora bibliska fester. Jesus är uppfyllelse av påsk. Jesus är uppfyllelse av pingst, eller han sände sin heliga ande. Jesus är självklart uppfyllelse av löftet och högtiden också. Saken är denna, det är det enda gammaltestamentliga fest av de tre stora fester som inte ännu har blivit uppfylld. Och jag kommer komma på det senare och förklara varför och hur man kan säga det. Nu är det så här att löftet och högtiden är här. Jesu familj och bröder förstår lite grann det är något med honom, även att många av dem tror inte på honom. Så de utmanar honom och de säger till honom så här i vers 3 först. Ge dig av härifrån och gå bort till Judén så att dina lärjungar också får se dina gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar, visa dig öppet då för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Okej, här kommer frestelsen. De vet att det är lövhid och högtiden. De anar att deras broder har något med det att göra. Och de försöker provocera honom att handla på ett sätt som de tyckte var rätt i den stunden. Lyssna vad han säger till dem. Jesus sa till dem i vers 6. Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Det här är en otroligt viktig tanke. Min tid har inte kommit än, men för er är det alltid rätt tid. Vad är det han säger egentligen? Vet ni vad jag tror han säger? Han markerar den stora skillnaden i synsätt på händelserna. Med andra ord säger Jesus här. Lyssna. Ni styrs av det som ni ser sker i Jerusalem just nu. Ni ser att entusiasmen kring mig är stor. Och ni tycker att jag ska nu träda fram och säga, hörni, nu är denna konung som ni väntar på lövhid och högtiden skulle komma. Nu är han här. Nu uppfyller vi högtiden och jag är här och allt är okej. Jesus säger, men det är ert sätt att se på saker. Ni styrs av yttre omständigheter istället för att veta vad min fader har planerat. Och jag vet att min fader och hans kalender är inte ännu, i min faders kalender är lövhyd och högtidens uppfyllelse ännu inte här. Det är därför jag springer inte som ni. Jag vet vad fadern har på agenda. Och jag är inte nervös. Jag behöver inte gå och göra saker offentligt bara att folk ska känna igen mig. Jag vet när min tid kommer. Låt mig få säga nu en. Jag vet att det är provocerande. Och jag talar inte för att provocera. Jag talar för att jag tror på vad jag säger. En mängd av dagens kristna styrs alldeles för mycket i sina uppfattningar om Guds verk i denna värld genom vad som pågår i världen. Och inte vad Bibeln säger. Och nu vet jag självklart att jag hävdar samtidigt då att jag är den enda som förstår vad Bibeln säger. Självklart, eller hur? Nej. Men en sak är uppenbar. Hur många profetiska varningar har vi inte hört på senare tiden? Hur många människor har inte profeterat? Los Angeles och San Francisco ska gå under, och New York ska gå under, och Amerika ska gå under, och allt ska gå under därför att de beter sig, och de saker i deras beteende bekräftar vad Bibeln säger att Gud inte gillar. Klart att Gud inte gillar alla saker. Men det som händer i San Francisco är inte tecken på att vedermördan och stor avfällighet har börjat i världen. Det är bara tecken på att världen glider ifrån Gud. Men de stora grejer som Gud har planerat, det påverkar varken tvillingstornen eller San Francisco eller tsunami där eller tsunami här. Det enda som påverkar Guds plan, det är själva tid och inget annat. Med andra ord, så oberoende av vad som sker, så måste man först veta att Gud har en plan, och den planen kan ingen och inget ändra. Här sitter jag förlorar 3 kilo av en kanske mango, Håkan, jag vet. Ja. Okej, låt mig få säga nu, det här med Guds tid och vår tid. Jesus sa, er tid är alltid, min tid är inte alltid. Min tid är bara då när jag förstår vad som är på programmet för fadern. Jag fick en ganska klok tanke, tycker jag är klok, häromdagen. Satt och filosoferade lite och så fick jag en sån där liten tanke. Så här. Världens historia, det är som teater. Teaters program, det är några gamla klassiska dramastycken som repeteras år efter år. Decennier efter decennier, 100 år efter 100 år. Det enda som ändras, det är själva aktörer. Annars är det samma. Och det märkliga för mig är att dessa aktörer som går in i dessa drama, de vet slutet. De vet att huvudkungen blir vanligtvis mördad, och ändå vill de bli kungar i historien. Mycket märkligt. Var det klokt det här, eller? Det är Ordspråksboken 32. Okej, jag går vidare nu. Låt mig nämna några händelser där även de absolut mest smorda människor i Bibeln som hade att göra med Gud som ingen av oss någon gång kanske kommer att ha att göra, hur de missade att förstå Guds tid och handlade utifrån deras tid och gjorde fel. Jag nämner några först. En ska jag behålla mig lite längre vid. I 4 Moseboken 13, vi har verserna 31-34, när spejarna kommer från löfteslandet och säger, Josua och Kaleb säger, nu kör vi och tar landet. Folket säger, nej, vi vill inte gå dit. Efter några dagar säger folket, nu går vi dit. De har förstått att de gjorde fel. Då kommer Mose och varnar dem och säger, om ni går nu, då kommer ni att bli slagna allihopa. Det står skrivet att de i sitt övermod gick och blev besegrade. Nu lyssna på mig. Det här undervisningen kan vara så missuppfattad att den kan förslava människan. Alla vi är rädda för det där syndromet av Esau när han ville när han sålde sin förstföddesrätt, va? Och vi tänker, Herre, jag har missat nu för alltid i livet chansen att möta Gud. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är väldigt viktigt att veta när Guds tid för någonting är. Vanligtvis, det är andra viktiga tanken. Vanligtvis är människans agerande alltid före Gud. Okej, låt oss nämna Abraham nu. Första Moseboken 12 och 1 och 3 till 3 så säger Gud till Abraham: jag ska göra dig till ett talrikt folk. Gud sa inte hur mycket det kommer tid att ta det. Dagarna och åren går i kapitel 16 eller i kapitel 15 så, eller i kapitel 16 så säger Hagar till sin man Abraham: hörde, vi kanske ska hjälpa Gud uppfylla hans löfte. Lyssna, jag tror att hon var ärlig. Absolut ärlig. Om du väntar på ett löfte i 25 år, visst blir du någon gång frestad att tänka, det är jag som är lat och inte Gud som inte är trofast. Hagar, som betyder den som snärjar in, hon tar initiativet, hon blir gravid och hon snärjar in Guds tjänare Abraham i någonting som världen fortfarande lider av. Man skulle kunna säga till Gud: Gud, varför väntar du på att ge detta barn som du har sagt till mig att du ska ge? Lyssna på förklaringen. Om Gud sa det till Abraham, eller han sa det till honom faktiskt, men han begrep inte det. Första Moseboken då, kapitel 15, då läser vi i vers 16. Lyssna vad han säger. Han säger till honom: du ska bli ett stort folk, men innan du blir det stora folket så kommer dina efterkommande att vara slavar i Egypten eller att vara slavar i 400 år. Jag menar, gode Gud, vem av oss inte skulle säga till Gud: men Herre, varför så lång tid, Herre? Varför kan du inte göra oss till stort folk lite snabbare? 400 år, Gud. Här är förklaringen varför. Lyssna på vilken häftig andlig förklaring som ingen av oss skulle begripa, likaså som Abraham inte begrep. Han säger till honom i vers 16: i fjärde släktledet ska de återvända hit, för amorerna har ännu inte fyllt sina synders mått. Skulle jag säga om jag var Abraham: Gud, vänta nu lite, vad har vi att göra med amorerna, gode tid? Vet ni vad de hade att göra med amorerna? Amorerna var i löftets landet som Gud gav till Abraham. Och amorernas syndamått, så att säga, har inte kommit dit där Gud kunde inte mera rädda dem. Utan han var tvungen att driva ut dem och ge landet då till sitt folk. Vem av oss i hela världen frågar oss när det dröjer med Guds löften: varför dröjer det? Det enda vi vet, det är att vi utmanas att handla för tidigt, exakt som Hagara, eller som Hagar. Och hör mig vad jag säger nu. Varje gång mänsklig initiativ tas i enlighet med Guds löfte, så blir det bara bekymmer och krångel. Det finns en princip som går genom hela den här boken. Genom hela den här boken från första till sista sida. Gud griper aldrig in innan människa har kapitulerat. Då undrar jag om vår entusiasm är alltid så andlig som det ser ut och låter ibland. Viktiga saker. Vänner, vet ni vad? Jag vet inte om jag ska säga ens det. Det finns saker som jag tror Gud har sagt till mig för 30 några år. När jag hörde det första gången så tänkte jag att det var fel adress han skickade ordet till. Ju mer jag tänker på det, desto mindre tror jag att det är möjligt för Gud att förverkliga det genom mig. Ibland ser jag glimten av möjligheten. Inte på grund av mig, utan på grund av hans trofasthet. Men det är otroligt viktigt här. Vanligtvis går människans initiativ före Guds initiativ. Hör mig, Ismael går alltid före Isak. Om ni förstår nu symboliken. För 30 år sedan, nu ska jag vara lugn här. 30-40 år sedan så ropade många av oss att nu har äntligen väckelse kommit till landet. Nu är jag kaxig, men det spelar ingen roll. Jag vet bara att på ett möte för många år sedan, när vi skulle säga var och en del av vad vi upplever pågår i landet, så sa jag bara att det är en Ismael som har fötts. Då lät jag som en anti-förnyelse typ. Vem är du, lille pojken, när du ska säga det? Jag skryter inte med det här. Jag bara säger att jag tror det är väldigt viktigt att vi urskiljer vad som är. Och låt mig få säga det. Om vi styrs för mycket av vad vi hör och vad vi ser med fysiska ögon, så kommer vi inte att igenkänna Guds tid. För att Guds tid är inte... Guds tid får vi inte information om genom Aktuellt, Aftonbladet och några andra saker. Guds tid får vi information om genom den här boken. Okej, jag går vidare. Ännu ett exempel som jag aldrig egentligen sett på det här viset. Och det är i Andra Moseboken. Andra Moseboken, vi läser i kapitel 2, verserna 11-15 först. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Läs varje ord noga nu. Nu kanske tycker ni att jag överdriver, men jag bara läser texten. Mose blev vuxen, och en som en vuxen människa, så ett tecken på att man är vuxen, vet ni vad det är? En av de tecken, det är att man tar ansvar för andra. Mose gick ut och såg på det tillståndet och situationen som hans bröder var. De var slavar och de utförde slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. Okej, låt mig få fråga en. Vad tror ni händer här? Mose på insidan bär någonting som han själv inte förstod tillräckligt bra. Han bar på en gudskallelse. Tills den här situationen så har Gud aldrig sagt till honom att han kommer att använda honom. Mose ser på situationen med sina ögon. Mose påverkas av det visuella, självklart. Det är ju hans bröder. Och Mose reagerar och vill befria sina bröder från slavarbetet. Han dödar egyptien. Nästa dag ser han två av sina bröder bråka. Och han vill vara en försoningsman. Och säger, varför bråkar ni? Ni är ju bröder. Det ena säger, tänker du döda mig som den egyptien? Mose flyr till Midians land och är där i 40 år. Okej, jag hoppas att det är inte att jag våldtar bibeltext. Mose agerar exakt så som vi har sagt hittills. Mose ser vad som pågår. Mose hör vad som pågår. Och han fattar ett beslut att det är Guds tid att befria hans folk ifrån situationen. Nu, låt oss gå till Apostlagärningar. Fantastisk text. Ni vet att Bibeln förklaras med Bibeln, eller hur? Det här är lång text, men jag ska hoppa över vissa saker. Kapitel 7 i Apostlagärningar, vers 23. När han fyllt 40 år fick han tanken att besöka sina bröder. Han fick vision, han fick idé, kalla det vad du vill. Okej. Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptien. Lyssna på nästa vers. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Åh, kära Gud. Okej, nu står jag. Ska jag hålla i mig här? Vem är det som inte förstår riktigt denna situation? Är det folket? Ja, folket begriper 6:30. Men det är inte folket som har ansvar att begripa. Det är profeterna som har ansvar att begripa, och Mose är profet. Tror ni att Mose hörde någon gång att hans farfar eller farfars far, där han är fjärde led efter Levi och Abraham, så han är femte generation efter Abraham. Tror ni att Mose har hört någon gång att Gud har sagt till Abraham hur många år de kommer att vara slaver och efter det fria? Självklart, tror jag. Han måste ha hört. Det var inte någon liten något litet profetiskt ord där de ska ha picknick år 372 efter att de har kommit till Egypten. De skulle blivit fria. Det är enorm profetia. Mose känner inte till Guds tidsplan. Tanken är rätt. Allt är rätt. Vet ni, nu ska jag komma tillbaka. Han går i förväg, tar initiativet till en rättssak, men i fel tid. De förstår inte, han blir förkastad och 40 år är han i öken. Och då tänker jag på det här. När Gud kommer efter 40 år till Mose, lyssna vad han säger nu, det här är intressant. Vänner, tycker ni det här är intressant? Vet ni vad, jag njuter så mycket så att fikan kan ni glömma idag. Det är adios. Och jag ska till Aneby undervisa delvis om det här, så jag är så peppad. Så bara få lite mer vatten. Och du som inte ger mig ens glas vatten, Oskar. Ja. Lyssna nu. Gud kommer till Mose i kapitel 3 i andra Moseboken. Och i vers 7 säger Herren till honom så här. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flöder av mjölk och så vidare och så vidare. Vad säger Gud? Hörrni vänner, visst är det lätt ibland att uppfatta livssituationer så att Gud varken hör eller ser vad jag går igenom. Jag menar, Mose var där. Han var medveten om sitt ursprung. Han var medveten att han var en hebré. Han var medveten och såg vad folket går igenom dagligen. Han hörde och han såg. Tror ni inte att han ropade någon gång till Gud och sa, men vad håller du på med? Ser inte du det här? Hör inte du att de ropar? Så kommer Gud 40 år efter och säger, jag har hört och jag har sett. Ja, vad trevligt, säger Mose. Det har jag sett i 40 år före dig. Varför gjorde du ingenting? Mose, jag handlar inte efter vad jag ser och hör. Jag handlar efter min plan. Jag vet att tiden var inte inne. Och det är svårt att svälja. Självklart är det svårt att svälja varför Jesus kommer inte och fixar denna värld imorgon. Självklart. Men Gud vet allt. Gud säger, jag har sett allt detta som du. Jag är inte mindre, nu kommer det fina ordet. Jag är inte mindre empatisk än du är. Jag känner mycket mer än du. Skillnaden mellan dig och mig är att du springer i förväg som en ung häst springer före kärran. Som vi ser nere på Balkan, det låter på något annat sätt på svenska. Men nu är det dags, Mose. Nu har fullheten av tiden kommit. Nu är detta på mitt program. Vet ni vad Mose säger? Tack för informationen. Gör det själv nu. Får jag säga det nu också igen? Gode Gud. För ungefär 35 år sedan sa Gud till mig att jag ska tillbaka till Jugoslavien. Jag gjorde det. Åkte dit. Trodde de skulle känna igen. Att inte identifiera mig för mycket med de stora. Nu när åren går och 40 år i öknen kommer mot sitt slut, så att säga, eller kommer mot 40 år. Om jag ska vara helt ärlig, så har bara en sak jag kan säga till Gud. Skicka någon annan. Skicka någon annan. Jag duger inte till det här. Jag vill inte. Och jag kan säga ärligt och uppriktigt, den enda saken när jag vänder blicken tillbaka på de 3 åren vi var där, det är att jag skulle idag gjort många saker annorlunda. Jag skulle inte dödat så många som Mose gjorde. Jag skulle inte gjort så. Jag skulle med det som jag vet idag betett mig annorlunda. Men vad hjälper det? Vad hjälper det? När tiden är inne så kommer kanske någon annan att ske. Okej, för skillnad av Mose som inte kände till. Jag vet att det är väldigt tufft att säga det. Men jag kan inte tolka hans beteende på något annat sätt än på grund av det att han var inte riktigt med i skrifterna och förstod vad Gud hade på programmet och när tiden var inne. Men det var en annan som visste det. Och där är det skillnaden. En annan profet. I Daniels boken. Låt oss läsa i kapitel 9. Det står skrivet så här. I Darejavels första regeringsår, han som var son till Ahasverus och så vidare och så vidare. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till antal år, till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Vet ni vad? Daniel har varit där i 70 år. Han har sett antikristliga tendenser i Babylons rike tydligare än någon annan. Får jag säga en sak? Om Daniel styrdes av vad han såg, om Daniel styrdes av vad han hörde, så skulle han påstått att antikrist var redan där. Och han skulle sagt till Gud också, hör du, dra oss ut härifrån. Men på något sätt var han som förblindad för händelserna runt omkring. Men en dag när tiden var inne, då manade Gud honom att titta i skrifterna. Och han läste att Jeremia profeterade att efter 70 år ska jag dra mitt folk ut. Och då började Daniel be, sätt oss fria nu. Ibland, nu, adios med mig nu. Men ibland, vet ni vad? Ibland när jag lyssnar på våra böner, skicka här väckelse till oss nu, Herre. Jag tänker bara, käre Gud, liksom. Självklart är det alltid rätt att be om väckelse. Självklart. Men jag ber inte om höstregnen på våren. Och Bibeln säger, när ni ska be om regn, be om vår regn på vår tid, självklart. Och ibland när jag hör hur vi ber så konstaterar jag bara en sak. Vi ber så därför att vi inte vet vad som står här. Får jag säga ärligt uppriktigt, jag ber inte ens för mig själv att en förändring ska ske i mitt liv i vissa områden. Därför att jag vet att jag vill inte att det ska ändras just idag. Jag vågar inte hyckla för Gud mera. Jag ska gå till honom och säga ändra mig i det här när jag inte vill. Och låt mig få säga bara en sak. Jeremia skrev detta. Daniel såg inte det i nyheter. Daniel såg inte det på internet. Daniel såg det i skrifterna. Och när han såg det, då började han be. Och vet ni vad? Det finns ingen bön som har mera kraft i sig än den bönen som ber om en sak när tiden är inne för denna sak. Det är då saker sker. Innan dess kan vi skryta eller inte skryta, utan slita oss sönder och be om sak. Du kan inte be igenom någonting som Guds tid inte är ännu i för. Nu är gudstjänsten för lång. Okej, jag slutar med några bara verser till som är viktiga. Johannes 7:39 står skrivet att den helige ande gavs inte därför att Jesus var ännu inte förhärligad. Helige ande kunde inte ges när som helst. Åh, käre Gud, titta vilka känslor nu. Spelar ingen roll. Det finns en tid när det har sagt att den helige ande ska komma. Ni kan stå på huvudet och snurra er hur mycket ni vill. Jag kommer inte utgjuta den för den. Därför att jag bedömer inte saker efter vad jag ser och hör, utan efter min plan. Okej, jag går vidare. Och i Lukas evangeliet 3:15, den där otroligt kända versen. Lukas evangeliet 3:15, så står det skrivet att folk i Israel började tänka att men Johannes döparen, det måste vara Messias. Varför trodde de att han var Messias? Jo, därför att han döpte kring 3 miljoner människor på ett halvt år eller något sånt. Gode tid, vem skulle inte tro att han är Messias när man döper så mycket folk? Därför att han gjorde grejer som ingen annan före honom. Därför han fick folkets hjärta att förkrossas på ett sätt och i ett mått som aldrig tidigare har skett under flera tusen. Självklart de var frestade att tro att han är Messias. Och det står om honom att han i slutet av sitt liv erkände att han inte var Messias. Så om det är i slutet av hans liv, det kan hända att han har fått tanken någon gång att han var där eventuellt. Men han var inte det. Men omständigheterna ville säga du är Messias. Och då vill jag bara läsa. Okej, nu läser jag 2 sista verser och det räcker. Johannes 7, jag går tillbaka till 7:e kapitel. Och den är när de utmanar Jesus och säger att ska du inte visa dig och göra gärningar som att alla ser? Om du vill vara populär och du vill vara aktuell. Och då säger han så här. Går ni upp, vers 8, går ni upp till högtiden? Jag går inte upp till den här högtiden än. För min tid är ännu inte inne. Det intressanta är att han gick kanske några timmar efter det. Eller kanske 2 dagar efter det. Tänk mig, vad är det Jesus? Är du bara upprorisk eller vad handlar det om? Du vill bara få din väg. Nej, jag vill inte få min väg. Jag gör saker bara när här min fader säger att jag ska göra. Så för honom var 2 dagar otroligt viktiga. Lazarus är dödssjuk. Jesus vet om det. En av hans bästa vänner. Han väljer att ta det lugnt och låta honom inte bara dö utan börja lukta också. Marta och Maria kommer och säger: Herre, om du var här så skulle han inte dött. Vet ni vad han sa till lärjungarna innan han kom dit? När de sa till honom: Herre, din gode vän är döende. Han säger: Där sjukdom är inte till döden. Men de hör inte det. De tittar på en död man. De glömde vad han sa. Efter 4 dagar. När alla tycker det är för sent. Så kommer han och väcker upp honom från de döda. Måttet av kapitulation var så total. Så att måttet av Guds ingripande var också så total. Nu sista versen. Och det här är sån där eskatologisk provokation. I slutet. Okej? Matteus 25. Matteus 25. Och vers 5. Det står skrivet så här. Matteus 25. Det är de där 10 jungfrun. Alla vi vet och tror att det handlar om sista tiden, eller hur? Det står skrivet att de 5 var kloka, de 5 var okloka. Men det står skrivet att i vers 5 så här. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. För en tid sedan, det sista som jag säger nu, det var sista versen och det är det sista vad jag säger. För en tid sedan pratade jag med en person som är otroligt mycket övertygad om att Jesus kommer snart. Jag sa, jag tror inte att han kommer snart. Men jag tror att Gud kommer att göra något i världen snart, vad det nu innebär. Som kommer att vända upp och ner på hela världen. Och jag tror det. Och för detta ska ske så behövs inte Jesus personligen på jorden. Men det behövs en församling som är upprättad. Och som är upprättad till fullheten av honom som uppfyller med sig själv allt. Då sa denna person till mig, det där är farligt som du säger. För att på det viset så avmotiverar du människor att ha en brudhjärta för Jesus. Kan man säga avmotiverar? Ja. Eller du motverkar människornas motivation att ha ett brudhjärta för Jesus. Då tänkte jag så här. Är det hot av Jesu andra tillkommelse som gör mitt hjärta till brudhjärta? Då är mitt brudhjärta inte mycket att räkna med. Om mitt hjärta är inte brudhjärta idag, så är det tragiskt att det blir mera brudhjärta imorgon om jag vet att Jesus kommer imorgon. Dessutom får jag fråga, om vi alla är övertygade att han kommer imorgon, varför lever vi så som vi lever? Ursäkta mig. Jag ska sälja. Jag har ingen bil att sälja. Gode Gud, det som jag har, det är inte mitt. Nej, men förstå mig. Nu vill inte jag gå in på det. Ni förstår mig. Lyssna på mig. Det är icke Jesu återkomst och allvarligt med hans återkomst som gör mitt hjärta till brudhjärta. Det som gör mitt hjärta till brudhjärta, det är att jag vet vem han är, vad han har gjort för mig. Och det är därför jag älskar min brudgum. Inte därför att han kommer imorgon. Barnen som älskar sina föräldrar, de städar sina rum varje dag och inte dagen innan pappa och mamma kommer från semester. Vilken teologi. Det där kan ni glömma det sist. Låt oss be tillsammans. Hoppas att ni har fått något av det här. Jesus, Herre. Du är Gud i himmelen och ingenting på jorden undgår din uppmärksamhet. Du ser allt. Du hör allt. Och vi kan gång på gång säga tillsammans med Habakkuk, hur orkar du se på allt? Hur orkar du höra allt? Herre, om våra hjärta blöder för barnen som lider, för fattiga som dör. Om våra hjärtan blir upprörda över makthavarna som ljuger, manipulerar, dödar, kontrollerar världen, hur mycket mer blir inte ditt hjärta berörd av allt det här? Herre, hjälp oss att säg ditt ord vad du har planerat och hjälp oss att styras mindre och mindre av rykten och de bilder som serveras åt oss genom tv och media. Hjälp oss till att lära känna din plan och din väg och lyfta upp våra huvuden i dessa dagar och vara ett vittnesbörd om att oberoende om du kommer imorgon eller om 3 veckor eller om 30 år eller om 1000 år, att våra hjärtan älskar dig idag så som du kommer imorgon och jobbar för dig som att det finns något att byggas i nästa 100 år. Hjälp oss med det, vi ber om det. I Jesu namn. Amen.